There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hallå Ann Söderlund, det är inte bara så att jag har haft semester i en himla massa veckor. Jag har också haft semester från dig, min kära väninna. Vi har ju inte pratat med varandra på typ 4 veckor.
Vi har försökt.
Ja, vi har haft ambitionen.
Jag är upp nu, jag drar till Köpenhamn.
Vi skiter i det här.
Till slut. Du och jag som är såhär två italienska jävla gubbar som står på en frisörsalong. Okej, McAfee, Cacanella Bocca, see you later. Minimafioserna. Vad gör du? Vi försökte ju facetima. Tyckte båda att vi var det fulaste vi hade sett och ringde upp vanligt.
Ringde upp vanligt, det gick inte. Jag var ute och sprungit här på morgonen och är så jävla svullen utav det här sjuka, sjuka vädret. Jag ser att mina fingrar är uppsvällda, mina tår, alltså allt. Det är som en sån vätskeballong liksom.
Mattias sa till mig varje morgon säger så här, men man ser inte så tjock ut ändå liksom. Jag bara, nej, okej, jag fattar inte vad som hänt sen gårda kvällen. Men det han sa i morse sa han en helt ny kommentar angående kropp och utseende. Då sa han där, man ser inte lika tjock ut när man är brun.
Nej, exakt. Nej. Det är en klassiker.
Och då tänkte jag lite på den där. Jag tänkte lite på den där. Så bara, stämmer det verkligen?
Ja, men det blir ju liksom som skuggningar. Du får ju liksom de här naturliga skuggningarna. Som så här, om du är kritvit så ser du ju liksom ut som en vetedeg.
Ja, jag fattar. Men jag tycker mer att det handlar om frisören. Att man kanske inte tänker så mycket på vetedegen. Mattias ser ut som att han har typ seglat jorden runt. Den här,
ja, men jag kan tänka mig att han har seglat jorden runt aura. Hela han.
Ja, men verkligen. En så här vildvuxen, knallbrun, så här chockrosa shorts. Where's the surfers? Nej, men det tycker jag är skithärligt. Du vet, han har varit lite deppig under våren och sådär. Och nu känns det som att han... Det är lite konstigt när man inte kan se dem, så här, vad ska man säga, skönningarna i sin relationssäsong. Liksom. Att man tänker så här, men vi har gjort jobbigt, vi har inte bott hemma, varit lite låga och sådär. Och sen så är plötsligt, så tittar man på den andra människan när man är på middag någonstans och säger, men gud, alla skrattar, men gud, är han rolig? Ja, just det, han var rolig en gång. Att man liksom, man tappar det på vägen och så här, men gud, så där var ju när vi träffades. Jag hatar det där uttrycket och det är super liksom klyschigt och det är superplattitydigt och allting. Men det är läskigt, de här skiftningarna som kan ske så snabbt, precis som årstiderna, ut att man märker att någon förändras. Mm. Förstår du? Det är lite så här skräckfilmsaktigt. Handmaid's Tale. Hur är vädret?
Nej, men vädret är fruktansvärt. Det är så varmt så att man vet inte liksom vad man ska ta vägen. Alltså det är verkligen så här härligt och fruktansvärt i ett. Jag känner så här att om det skulle ligga runt så här 25-26 grader långt in i augusti och så kanske gå ner till 20 grader i september, då har man ju haft kanske världens bästa sommar i hela livet.
Ja.
Så är det ju. Men just, den här tropikhettan, den är jag lite mätt på. Alltså.
Du bara glider omkring i tropikhatt.
Exakt. Och apropå att gnälla så gjorde jag ju en smygfilmade Joel under vår semester på fantastiska Capri på Italiens kust, där han gick runt och, ja, som han gör, klagar över de, förstår ni när han blir gubbe då?
herregud. Då måste ju vara way past.
Ja, exakt. Nej, men alltså... Ja, men klagar som svenskar skulle jag säga gör. För att det här inlägget som jag la upp på Instagram, den här smygfilmningssessionen, den blev ju liksom delad utav så här, alltså den har setts över 500 000 gånger, det är över, vad fan är det, 14 000 likes, det är, den är delad 4 000 gånger, alltså det är så här, jag har aldrig varit med om motsvarighet. Nej. På ett inlägg liksom. Och jag fattade inte riktigt vad jag tryckte på, men jag tryckte upp på något väldigt roligt. Alltså att svenskar är väldigt missnöjda, oavsett hur bra de har.
Men om du tänker lite så här, om du tänker det cineastiska, så här, den kulturen vi sprungit nu, så är det ju så här, om du tar Storbritannien och Sverige, har ju byggt liksom blockbusters på så här sura, oroliga, gnälliga gubbar.
Mm. Jag tror att män är väldigt mycket mer bekväma än vad de vill erkänna. Och ja, för mig är det fortfarande ett under att det har funnits en generation män som har dragit ut i krig och liksom levt i skyttegravar och liksom gjort saker. För det är sånt här som jag nu idag känner sig, men det där borde ju kvinnor ha gjort. För att det är ju liksom mycket mer kvinnokompatibelt. För män är så jävla bekväma. Mm. Och, men jag tror också att det roliga med det där inlägget var också att jag, alla lägger upp sina vackra semesterbilder, och vi sommarens stora trend, det måste vi väl ändå säga på semesterfronten, det var väl ändå Mykonos.
Alltså så här. Ja, helvete, vad hände med Mykonos?
Ja, men alla var på Mykonos, och förra året var ju alla i Positano, men nu var alla på Mykonos, för det är så himla bra att säga också.
Men vad händer liksom, varför Mykonos nu?
Nej, men alltså det är alltid så här, first the gays, det vet du ju, golden rule, first the gays, then the girls. Alltså Mykonos har ju varit bögparadiset så länge man kan minnas. Precis som Ibiza var innan och så vidare liksom. Men hur som helst, du sitter i paradiset och allting är toppen och alla lägger upp så snygga bilder, och sen så var det någon som bara la upp massa jättefula klipp på när de går och gnäller i paradiset. Det var väl ändå väldigt svenskt. Det var väl lite det som lite det Triss höll på med när de hade satt med de här som hade blivit miljonärer över en natt och tyckte att det var jobbigt med att det var så skjuta vaktel och allt vad det var liksom.
Men då tänker jag så här, vi har ju båda semestrat med Club Med, som är så här väldigt lite som skaver. Allt ingår, det är god mat, man kan träna. Så lite har nog Mattias aldrig gnällt under semester.
Ja, men det kanske...
Hur var din karaslok?
Ja, men han var också väldigt nöjd och glad, och när lunch och frukost och middagsbuffén var toppen. Jag tror det handlar om att liksom se till att hålla, vad ska man kalla det för den jämna nivån när det kommer till blodsocker. Då, ju jämnare blodsockernivå man kan hålla, ju lyckligare blir man.
Okej. Men jag måste bara säga en grej. Att det här med blodsockret som alla män pratar om. Jag har nu för andra gången den här sommaren läst på om det. Och det är ganska många timmar, typ så här, men 24 timmar innan blodsockret ens påverkas, om man då inte har socker eller, liksom, eller något liknande. Så det är att det hela tiden, så kan Mattias vara direkt på morgonen, att han nästan får panik i blicken om han då inte får äta sin gröt eller sitt ägg lite dit, eftersom han nu har blodsockerfall. Det där är ju bara hittepå som allt annat, om att man inte får man kan inte liksom bada efter man har ätit, för då man får inte äta rostat bröd som är liksom för rostat, då får man cancer. Det här är ju bara liksom saker som har följt med oss svenskar genom århundradena och som vi aldrig ifrågasätter. Vi är fan inte ett ifrågasättande folk.
Nej, verkligen inte. Och framförallt så kommer det väldigt mycket till traditioner, att vi så här har traditionsmönster snarare än att vi har liksom skapat våra egna mönster, eller vad man ska säga. Så
precis.
Att så här, ja, min pappa var en väderhäxa, då är jag också, ja men du vet, lite så.
Ja, men det är också lite som den svenska gubbhumorn.
Ja.
Den följer också så här ett mönster som typ inte heller verkar finnas någon ny innovation. Jag måste bara berätta ett, jag skrev upp det för jag skulle berätta det för dig.
Mm.
Ja, men vi var ute och gick igår och
jag började fnissa redan.
Ska du kissa? Vad säger du?
Nej, jag började fnissa redan.
Saknar ditt lilla fnissi fniss flickskratt. Ja, men vi går ner här på kvällspromenad, Sverigesarna här, för att jag och Mattias ska då ha så här lite carte blanche och vara ute lite och sova hos kompisar i Visby och åka iväg och se på GES och så här. Så att vi har nu tre kvällar den här veckan där de är här.
Mm.
Ja, men det är trevligt, lite så här ungdomligt. Men ja, igår då så hade vi en hemmakväll och vi hade käkat lite räkor här hemma och sen skulle vi ta en liten promenad. Och det är hundar överallt nere i Valleviken. Mm. Och så träffar vi någon hund som heter Frans och det var jättekul hit och dit, bla 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 bla. Ja, och så var det deras lilla hund då som vi träffade som heter Frans, var då en löptik.
Mm,
det vet väl alla vad det är. Mm. Och jag började prata lite, han kom från, de skulle börja prata dialekter, det gillar gamla människor att prata om. Så här, ja, för jag kommer från Linköping, var kommer du ifrån? Och så här, jada, jada, jada. Och sen så började den där lilla hunden skrika, det där, wow! Och då berättade då ägaren så här, ja, när det är en löptik i närheten, då skriker han liksom.
Mm.
Men det gör väl vi med? När det kommer det någon i närheten. Så här, ha, 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 sexistiskt, jättekul. Vet du vad svärfar säger då?
Nej, vill jag veta.
Om jag kanske inte kan berätta det här. Men så snabbt. Ja, men inte när frugan är med. Och så skrattar alla. Och jag är så här, oj, det vänder sig så mycket i magen. Och, men förstår,
det, är så mycket pappa, farbrors humor. Så att, så här,
jo, men jag tycker det var så befriande.
Som flickan sa, humor. Ja.
Precis, sa flickan.
Mm.
Liksom att allting går ut på att så här, män vill sätta på oss men inte när vi liksom har hamnat i boet. Typ. Alltså, förstår du vad jag menar?
När vi inte, ja, precis. När vi har fått barn så är vi unfuckable.
Men så tycker jag det är så jävla roligt. För en tjejkompis, en gemensam tjejkompis till oss har ju en svärfar som är så här, ja, men han har alltid varit chef, han är väldigt dominant, han är så här brusig och lite sexistisk. Och sen så efter MeToo när han skulle dra någon skämt i vanlig ordning om någon med stora brön eller hit och dit, då sa hon ifrån, jag tycker inte det där är roligt. Och helvete vilken bomb det var som föll typ i Genesarets sjö. Det var bara så här, typ som ett, ja, men du vet, som på film en hel kör stannar av typ för att någon harklar sig, men bara så här, ta en tublo typ. Och det, jag tror att det där är så himla liksom signifikant att så här, egentligen behöver man bara säga till en gång och sen behöver man aldrig mer säga till, men det är just den där första gången när man ska så här, kasta stenen från generationer tillbaka, det är svårt, som med vilket medberoende som helst. Du blir medberoende till Joel under sommaren och jag blir det till Mattias, till alla jävla ungar och hit och dit. Det bara finns där.
Ja, men man är väl medberoende till allt möjligt utan att man vet om det liksom. Så är det ju. Vissa saker har man ju bara mönster till.
Ja, jag vet. Men berätta någonting du har varit medberoende till med Joel i sommar, som du säger istället för att säga, men vad fan, skärp till dig, så bara, ja, hehehe.
Nej, men det är väl det där. Alltså, jag var ju medberoende till gnället för att det bara pågår. Ända fram till man själv börjar så här, är han inte lite gnällig?
Ja, men kan inte du spela upp? Vi spelar upp ett par här. Finns det något ljud på? Nej, det är bara bild, eller hur?
Nej, det är ljud.
Trapporna
är inte
bra.
Här är
det så? Stenfront i fötterna. Jag har alldeles för mycket. Jag kommer bli förkyld. Gräna känning. Fast med bilen. Droppar underifrån. Inte speciellt förtjust i ögon. Asså.
Alltså.
Äckligt. Det är ändå helt sjukt. En buss bara kan gå en gång i halvtimmen.
Så för jag såg det här. Så jävla dåligt det här.
Oj då.
Slura kommer här.
Vadå?
Gnida av pizza.
Vad sa du?
Det kliar fan i halsen här, om det ser ut. Extremt dålig mage.
Jaså?
Kämpa i ryggen,
men intresseklubben antecknar också att han inte längre gillar ödlor.
Verkligen, precis. Där kände jag lite så här. Men nu, okej.
Okej, men jag gillar grodor fortfarande.
Det är
ja, men vi har ju haft två ganska diametralt motsatta semester den här sommaren.
Verkligen.
Jag
recap,
recap. Jag flög ju direkt från Malmö där jag hade varit och jobbat lite hit. Mattias och de fick ju ingen biljett så att, jag var själv lite på hotell och sen har vi ju kört på det mest sociala buzzet i svensk historia.
Nej, men alltså det är festival på Gotland i dagarna, eller veckorna 20 tror jag. Ja, det var väldigt roligt att kolla på dessa instastories med vinluncher och filmer och partyn och sena nätter och Sigg och Malin ligger och sover och du är kvar på fest där hemma hos dem. Och, ja, då, du är ju världens yngsta 46-åring.
Ja, det måste man fan ge mig. Jag är stark, älskling. Jag är stark.
Ja, du är fan stark på det där.
Ja, det är det. Är ja, och jag kör på. Det är ingen bakisknäll eller liksom... Nej, jag är lite som en kackelacka.
Mm.
Ja, det är mitt namn. The Cackroach.
The Cackroach.
Jag bär det med stolthet. Nej, men det har varit väldigt socialt. Men det som har varit härligt har varit att vi har inte hållit på att renovera någonting här hemma.
Vad fan, är det sant?
Ja, ingenting överhuvudtaget. Ingenting har gått sönder som för alla andra som har så här, värmepumpen gick sönder, pool. Vi har inte åsamkat och sånt. Vi har ingen pool. Vi har ingenting som egentligen liksom... Ja, det är brunnen som är för liten så att man liksom inte kan duscha så himla länge eller bada i sitt härliga badkar. Så där har vi inte haft något skav. Sen är det ju alltid att man lever över sina tillgångar och bara, jaha, är pengarna slut? Okej, jag måste snabbfakturera lite. Vilket är frilanslivets liksom, ja, både blessing and curse. Men nej, jag vet inte. Det har liksom, barnen har skött sig. De började bråka nu här när vi skulle... köra dem in, eller jag skulle köra dem in till båten första gången de bråkade, och då var det i och för sig en riktig rallarsvingtävling i bilen när man sitter så här: okej, hoppas vi överlever, hoppas jag kan köra bilen, och så sitter man och så här,
men du är vet, de inte så för gamla nu? Är de inte för gamla?
Men de är ju så här 12, 14 och 16 just nu.
Ja, okej, det kanske är värst.
Du kan ju tänka dig hormonerna liksom. Mm. Och Ossian har ju också tagit sig an liksom en uppfostrande roll.
Mm.
Ja, och tycker så här, visa respekt för mamma, ditten och datten. Och då börjar de retas. Och sen bara pff, du vet, det var skor som liksom ven, det var knytnävar som, alltså, det var som galenskap. Så att jag kom fram och så här, alltså, jag kunde inte ens lägga mig i det. Jag kände så här, jag är så utanför det här. Ja, men lite som så här, en så här superhjälte ska börja med så här, börja med Oscar eller någonting. Men så här, okej, okay, jag står bara här och hoppas att så här, han missar mig. Så kände jag lite.
Oh.
Ah, herregud, så mycket män. De äter ju så mycket också. Alltså, det börjar bli dyrt att ha de här barnen. Nu börjar de bli dyra.
Ja, men det är ju det. Liksom, folk fattar inte att barn kostar ganska mycket pengar. Men vuxna kostar också pengar. Och det kan vi prata lite om. Att man generellt då lever lite över sina tillgångar den här sommaren. För det kan ju inte vara billigt att hålla hov, Ann Söderlund.
Nej, men man ska också vara så. Man kollar på din Insta och säger, gud vad de gör med mycket pengar. Hej, så tänker man så här, det blir ju samma här.
Ja.
Med gäster och middag.
Jag lovar att jag gjort av med mindre pengar än vad du har gjort av med den här sommaren.
Tror du det?
Ja.
Men du har ju bara två barn, älskling.
Ja, ja, men jag tror ändå att jag har gjort av med mindre pengar än vad du har. Jag har ändå rest glamoröst, om man säger
ja,
så.
Ja, det kan vi lugnt säga. Ja, men vi får göra en liten överslagsräkning. Men sen är det också så här, du vet att när den ena barnet steppar tillbaka lite, för oss har jag haft någon kompis här i 2 veckor, då steppar andra fram och uttrycker behov, för att då finns det lite utrymme. Och nu har Elon, nu vill han ju bara ha nya märkskläder och bla bla bla. Och så känner jag så här, när han väl uttrycker ett behov, då kan jag inte säga nej. Så jag säger, okej, hur gör vi nu? Betala den räkningen eller åka in och köpa nya kläder till honom? Okej, vi köper nya kläder. Alltså det blir, ja, jag vet inte. Det är svårt med alla pöjkare, tycker jag. Det är liksom, man vill ju ge dem allt. Och sen så alla som också är runt omkring som man umgås med har mer pengar.
Men du har ju suttit liksom på middagar och luncher med allt ifrån liksom miljonärer. Och då blir man ju liksom lite skadad utav stunden. För det värsta som skulle kunna hända är ju skammen av att säga att man inte har råd i sådana sammanhang. Ja, så att då låtsas ju du också vara miljonär. Så du är lite så här, vad ska man säga, känslomässigt kidnappad miljonärska.
Nej, men så är det. Och då tänker man så här, gud, vi är också där. Vi vill också vara med hitan och ditan liksom.
Men det är som en mikropsykos att du är miljonär. Precis.
Ja, men precis. Men sen är det ju så att alla lever ju över sina tillgångar. Det är
så
inte så
är
att alla jag umgås med så här, liksom har hur mycket pengar som helst. Utan, men alla vill ändå vara med, för det är sommar och det är härligt. Man orkar inte laga mat och man vill att alla ska få komma hit. Man vill ha bjussi hit och dit. Och så ser plötsligt sitter man där med sin lilla, kollar i sin lilla mysse och bysse. Och har liksom en liten guldkrona där nere som skrapar ihåligt mot botten. Okej, nu måste jag så här, ta tag i det här. Men jag vet inte, jag tänker lite på mitt liv här på Gotland. Nu har jag ändå varit här typ varje sommar i 12 år. Mm. Jag tycker alltid att det följer samma mönster. Sen när jag var ihop med mitt ex, då ringde vi till hans mamma och lånade pengar till liksom någon hyra. Och nu är det lite så, måste snabbfakturera. Och jag vet inte, det är så här... Det är väl bara så sommaren är. Man så här, orkar inte riktigt leva upp till förväntningen att vara så här, en ordentlig samhällsmedborgare. Eller?
Nej, men jag har ju levt lite likadant fast på ett helt annat sätt. Alltså, jag har ju liksom laddat stenhårt för den här sommaren. Jag älskar ju att åka på de här semestrarna. Alltså, vi har ju också, nu var det väl 7:e året i rad tror jag. Vi var i Turkiet med ungarna liksom, och det var ju supertoppen som vanligt. Och alla är där och det är jätteroligt och härligt socialt. Och där är det faktiskt bra, för Turkiet är ju väldigt billigt. Men du behöver inte liksom... Ja, man bränner inte ihjäl sig ekonomiskt liksom. Och sen så åkte vi på en väldigt lyxig resa till Italien, jag och Joel. Och då bor ju vi på väldigt fina hotell när vi är där.
Utan barnen?
Utan barnen får man unna sig. Nej, men många av de där hotellen är ju inte superbarnvänliga heller. Så de har ju inte kul där. Så att det är ju... Ja, it goes two ways, ni fattar. Mm. Men då är det ju också så att man liksom lånar, alltså att man blir mikropsykotisk liksom miljonär.
För att jag, det är klart.
Ja, men det är klart, för att du vill ju spela spelet när du bor på de där hotellen och låtsas att du är lika fancy pansy som alla andra människor som är på hotellet, som har råd att bo där i flera månader, veckor, år eller vad det nu är, och äta de där middagarna och kolla på den där menyn och inte kolla på priser utan bara kolla på rötter.
Och det syns bara... inte ens i kassa.
Nej, exakt, för de är ju bara som så här eko. Alltså det händer ingenting liksom. Men för mig är det verkligen, jag hör ju hur mina slantar hamnar längst ner i brunnen med hårda klirr liksom.
Men tycker inte du att den där liksom lite psykotiska känslan att man så här, hade man varit i stan och man känner så här, okej, pengarna håller på att sluta, eller gud vad vi har bränt mycket pengar lite dit, då hade man ju så här mått så psykiskt mycket sämre. Men nu när vi lever i liksom vårt paradis, nu sitter jag här och kollar ut på två tanter som går förbi med några roliga hattar. Jag har min älsklingspil utanför fönstret, där är hängmattan, där är gärdsgården. Det är liksom, jag bor ju just nu i en hittepåvärld.
Ja, det är ju, ja. Du bor ju Villa Villekulla.
Ja, ska vi lite så går jag ut och plockar en liten blomsterbukett lite dit. Så här, hela Rom faller kanske. Skulle kunna falla så här runt mig, men ändå säger så här, det är sommar, det löser sig. Och jag vet inte, jag tycker det är ganska fint.
Ja, men absolut. Och jag tycker halva så här idén, vilket man glömmer bort med semester, det är att så här, skapa de här imaginära bubblorna. För att du lever ju så fruktansvärt verkligt hela tiden. Jag sitter i en situation med liksom mina föräldrar som är helt fruktansvärd. De håller på liksom, är båda liksom inne på hem nu och är liksom... senil, eller vad heter det, Alzheimers sjuka i olika stadier liksom. Och det är bara liksom logistik och praktiskt och ganska så här osexigt jobb, eller vad jag ska säga.
Ja.
Ja. Nej, men och då måste man ju få flykten. Den blir ju viktigare ju mer verklighet man har runt omkring sig, ju viktigare blir ju också flykten.
Men det är det jag menar, så här, vad är skillnaden mellan så här, vara inne i en så här bubble eller att det är en flykt? För ibland kan ju flykten vara desperat, att man, så här, man lever
ibland
i förnekelse.
Ibland är flykten destruktiv, ja precis.
Precis. Men bubblan tycker jag på något sätt är så här, jag vet inte, säsongsbetonat sund.
Ja, alltså om du själv vet att du spelar spelet och inte, ja. Om du inte förstår att du är i bubblan, eller vad jag ska säga, då är ju det rent av farligt. Men vet du att du är i bubblan och att snart så kommer verkligheten tillbaka och allting blir som vanligt igen, men när du inte liksom längre kan hålla isär begreppen, det är då det blir konstigt liksom.
Jag tycker det vore så jävla kul om du och jag och våra karar åkte på semester. Jag vet inte varför. Om vi var på Capri och ni var så här: okej, om en halvtimme är det middag. Och vi säger okej, vi kommer snart. Och så bara, nej, nu är det snart middag. Och ni kommer med små hattar och kostymer.
Och vi ska hålla på. Och du ska hålla på.
Ja, men jag tycker det är så himla roligt att ligga och tänka på er så här. Sa du bilden nu? Hade det sitt lite fel? Och att gjorde likadant. Så här, ta en ny bild. Hade det sitt lite fel?
Exakt, ja. Så går det till. Helt sant.
Med ert våra gör-liv, det är just det där att om ingen såg mig, Mattias, då skulle vi liksom bara äntligen, ingen ser oss. Bara, beställ mat på rummet så här. Vi åker inte gå ut. Skit, vi har inga barn nu så här. Vi ligger här lite. Vi ligger lite med varandra och så här. Och, vi beställer in frukosten också. Vi skulle ju vilja hålla oss borta från att vara, förhålla oss till någonting. Förstår jag menar?
Ja, jag fattar. Ja, men medans... är det ert enda liksom... Okej, jag är ju liksom planerande och tidsorganisatör. Men i ert förhållande då till någon typ av så här, jag ska kalla det för tidsrealism under semestern, att ni har hängt upp ert liv på andra sociala aktiviteter, så det betyder att klockan 12 måste ni vara där. Annars hade ni inte varit någonstans.
Om Mattias hade fått bestämma, och det sa han också uttryckligen här om dagen när han tröttnade på vårt sociala liv, att han var så här: om jag hade fått välja hade jag bara varit här hemma.
Ja.
Och det här blir ju liksom en sån schism och en sån så här vattendelare, för att han har helt fel. Då sa jag så här: se bilden av att vi inte har ett socialt liv. Vi har kanske ett torp uppe i liksom Säffle dit ingen vill eller orkar komma liksom. Då sitter vi med de här barnen som efter en timme är så här: vad är våra bobo? Vad är mina tjejer? Vad är mina kompisar? Vad är poolen? Vad är pannkakorna? Då börjar han så här tjata hål i huvudet på en. Och så vidare och så vidare. Så jag säger så här: den bilden du har av att så här halvslöja papp ska gå så här runt och tälja små träbitar som blir myror som blir kottar, och spela tennis och baka och så här, det händer ju inte. Mattias har ju en bild av sig själv som den liksom pappan, men när det inte finns det sociala stödet runt om, då bryts ju den ner ganska snabbt, men det väger han inse.
Så då, så här... Jag tänker snarare att det, så här, det finns två aspekter på det här.
Ja, hur då?
Nej, men säg, vad sa han?
Nej, men då säger jag så här: okej, då gör vi så. Vi gör ingenting på två dagar. Jag tar inga initiativ. Jag gör ingen härligskap. Jag bara sitter här. Nej, det blev ju inte så roligt.
Jaha, ni praktiserade det hela vägen, eller var det bara så att du sa det?
Det var mest att jag sa det.
Okej.
Men jag pratade
men
lite...
grejen är, för det där blir så dumt sätt att lägga upp det på, förstår du? Mm. För att i och med att du själv är ju... Nu, inget ont här, Ann, överhuvudtaget. Men du är ju en översocial människa.
Alltså, ja,
du är ju exceptionellt social. Jag har aldrig träffat en person som är mer social än du.
Har du inte?
Nej, aldrig. Alltså, jag vet ingen. Jag tycker själv att det är kul att vara social. Men jag kan gilla ju att gå in och ut ur sammanhang. Jag älskar ju att vara själv också. En jättestor del av mig älskar stillheten och lugnet. Och liksom att få bara pausa och vara hemma själv. Sen älskar det sociala med, men du kan ju liksom leva kroniskt i det sociala. Så jag kan förstå, Mattias, här, lite grann.
Ja,
om ni bara skulle liksom socialt testa på att vara själva, men ändå göra härligskap. För nu säger du att, så här, att det är lika med att vara själv, det är lika med att det inte finns någon härligskap. Men det kan ju visst det vara. Alltså, han kanske ska, alltså, man kanske liksom landar lite mer om man bara liksom... inte har ett aktivitetsschema på det. Det är inte så att ni har tagit det. Det är inte så att det var riktigt semester, förutom att ni har ändå liksom levt 180.
Ja, det är sant, det är sant.
Fast det har varit tidsramarna har ju varit det sociala istället för att det har varit plikten som har kallat.
Men det är också så här, när det är massa härliga människor som är inom arvlingsavstånd, när det sker massa roliga grejer. Det är
precis.
Så svårt att bara säga nej tack. Vi stannar hellre hemma ikväll. Ha det så gott nu. Men jag vet.
Men där tror jag, här kommer det två aspekter in. För här handlar ju du om att så du känner, it's now or never. They will never invite us again. This evening will never come back again. If I say no now.
Då tror jag måste liksom bara döda en geting. Eller jag skjutsar ut den.
Ja, men då tror ju du att det är så över. Man behöver ju inte alltid säga ja till allting.
Fast jag tycker att det har varit mycket också så här i stunden. Så bara, tja, kom förbi. Och sen har det liksom blivit en längre tur. Så allting har ju inte varit liksom superplanerat.
Nej, men säger du ja till allting? Eller säger du nej ibland?
Det är mycket, mycket propåer.
Vad sa du?
Ja, men det är mycket som händer. Det är det. Ja, nej, men jag säger nog inte nej så himla ofta. Men Mattias frågade mig häromdagen så här: varför vill du aldrig vara själv med mig? Tycker du att jag är så tråkig? Jag bara, men så var det något som kom emellan. Du vet, någon barn eller någonting som Tuva saved by the bell. Men så tänker jag så här, nej, jag tycker inte att det är tråkigt att vara med honom själv. Vi har ju jättekul när vi själva. Men vad är det då som gör? Är det då kanske någonting av liksom att vi inte riktigt har samma referensramar när det gäller vissa saker? Så att jag tycker det är så kul när liksom mina mediekompisar kommer. För då kan jag uppdatera, kan vi skvallra lite, kan vi snacka om det, kan vi hiten och diten. Jag vet inte, jag har försökt liksom rannsaka mig själv. För det måste ju ligga något i det där att jag aldrig vill vara själv.
Jag fattar.
Ja, men det vill jag i och för sig inte med mitt ex. Jo, men jag vill ju vara själv med Mattias. Men då tycker jag så här, men ja, vi åker någonstans eller hit och dit. Nej, jag kanske inte vill det. Usch, vad hemskt. Nej, jag vet inte.
Nej, jag fattar.
Jag kanske inte tycker att jag får tillräckligt med stimulans om jag är själv med en människa. Om det till exempel inte är du, Raminemygga. Men då, ja, jag vet inte. Jag kanske behöver, så här, när jag väl liksom slipper ur arbetets bojor som är ibland, så har jag så otroligt behov av liksom social och stimuli och lite Bloomsbury. Jag vill ha alla runt mig, för då mår jag som bäst.
Jag fattar. Ja, men, det är bara extremt olika där.
Men jag, du skulle ju också kunna komma in i det om du var här.
Jo, men det vet jag att jag gör. Ja. Det vet jag att så här, Kalle kommenterade någon gång i så här, Turkiet. Han bara, varför ska du vara med på allting hela tiden?
Ja.
Och jag såg inte riktigt problemet i det. Men det kan jag faktiskt göra idag. För att så här, man skapar ju liksom... man gör familjen på något sätt sekundär.
Mm-mm.
Förstår du vad jag menar? Att, så här, att man är så rädd att hänga med familjen så att så här, det är roligare att så här, hänga med någon annan. Alltså,
ja, jag fattar.
Åtminstone skapa den auran eller vad jag ska säga.
Ja, jo, jag fattar. Men det måste ju kännas jättetråkigt om Mattias känner så.
Nej, men det vet vi ju inte om han gör.
Ja, men han sa ju, han har ju frågat flera gånger varför jag inte vill vara själv med honom. Om jag tycker att han är så tråkig. Och då har inte jag riktigt svarat. Jag tycker ju inte att han är det. Men... jag vet inte. Jag måste fundera. Jag återkommer, kära poddlyssnare. Återkom. Och ni får också gärna så här...
Spekulera
i det här. Det är ganska tragiskt.
Nu tänker du efter.
Nej, men vadå? Du vet hur man är i början. Då är det så mycket med det där... Alltså alla feromoner och alla hormoner och vidare, som gör att så här, ja, men man skulle kunna liksom vara ihop med en falukorv. För att man är redan, det är redan över, man är redan såld, det är så här, you had me at hello, man är kär, man vill ha det där fysiska, man åtrår det så mycket. Ja. Men sen när det försvinner, då är det så här, oj, vi kanske var en falukorv och en så här, inte vet jag, sirapslimpa. Då måste man ju så här, hitta på något nytt för att så här, hitta någonting annat. Och det är kanske det som vi inte har hunnit göra. Liksom. Vi hade ju aldrig liksom någon tid ihop. Jag blev ju på smällen efter en månad och då vet du ju själv vilken sordin som läggs på all sån där stämning på något sätt. Men nu är det ändå så här att våran så här härliga tid här i Villa Villekulla i Valleviken. Ändå lite roligt att det heter Valleviken. Ja. Den börjar bli till sin ända. Och den
Vallevillan.
Vallevillan, det är roligt älskling, det är roligt. Mm. Vallevillan. Den har varit, tycker jag, så här, väldigt rik och mångfacetterad. Vi har hängt med liksom 75-åriga Bitten och hennes barn här nere. Vi har liksom hängt med den vanliga liksom klustret. Vi har haft en massa kompisar här. Det har inte varit... Det har varit några renkvällar där.
Mm.
Som när jag kommer hem och din stan och Mattias har typ rensat ut hela hemmet med en gemensam kompis och säger, nu gjorde vi det. Och jag blev så jätteledsen faktiskt.
Nej.
Det var ju inte så, men det kändes lite som så att Mattias kände att jag har fått en bundsförvant som det är ordning och reda på. Så nu så här, tar jag bort alla hennes loppisfynd innan hon kommer hem och visar liksom hur härligt vi kan ha det här. Och då blev det lite som att de hade gjort det tillsammans, fast det absolut inte var så, förstår du vad jag menar?
Mm-hmm, jag fattar. Men det måste också vara lite extra jobbigt för dig som har ett hårdare hjärta.
Ja, men det är klart. Och det blev lite som så här, okej, jag har så här inrett hela det här hemmet, jag har valt varenda färg, varenda klinker, hit och dit. Och så bara, ni bajsade lite på Kerstin Thorvald som ligger i graven. Nej, jag vet inte. Det blir som att jag kände att jag blev så crazy makead. Fast det var inget mycket. Det var så här lite leksaker, något litet bord, bla bla. Och det är ju inne igen liksom.
Vad är crazy makead? Jag har alltid undrat det.
Crazy making är när man inte egentligen har gjort något fel på pappret. Men samhället har bestämt att eftersom du är kvinna, eller eftersom du är minoritet, eftersom du är ditten i datten, så blir du galen. per definition. Det är min tolkning. Jag vet
absolut
inte.
Nej, men det låter bra.
Ja.
När blev du crazy maker? Du kände dig crazy maker när de hade rensat ut ditt hem som du
Nej,
hade byggt
det var
upp.
Ju Mattias som hade gjort det.
Ja.
Liksom, det var inte mycket, förstår du, så här, barnens leksak som stod i köket, den blev uttagen hit och dit. Men sen så fick jag upprättelse. För två dagar senare säger Mattias så här, det kanske var en bra tanke det här, men vad ska vi ha leksakerna då? Ska de vara ut uthuset då? Eller? Och om vi inte har den där korgen för ved, då blir det väldigt jobbigt, då ska jag då gå ut i... Så att jag fick någon form av upprättelse. Mm. Men jag blev väldigt, väldigt liksom, jag blev väldigt förvånad över hur liten, sårbar, ledsen och utsatt jag kände mig.
Jag
först var jag så här, men gud, jag kan inte älska den här lilla loppisfyndet så mycket att jag typ hela min så här bild av vem och vad jag är liksom går isär. Det kan inte vara att man sänker mig så lätt. Men så tänkte jag på en grej, det som du och jag också har pratat om förut, att så här, när vi står ensamma så står vi ensamma utan blodsband.
Mm.
Förstår du? Ja, och då sliter man som ett jävla djur för det här huset. Man så här, ja men man gör kanske liksom lite jobb som man inte vill göra. Man ursäkta uttrycket, man så här horar loss lite, man hit och dit, för att man vill ha ett sammanhang och en tradition för sina barn och för sig själv, för att man känner sig rotlös och ensam. Och då när han liksom gjorde det här, fast han får också göra det, lika mycket hans hus. Han får ta ut en jävla loppisfynd om han vill. Det handlar ju inte om det. Det handlade om ett, att jag förmodligen tycker att det här huset är lite mer mitt. Eftersom jag har inrett det och valt all färg och kök och bla bla bla. Och nummer två, att, så här, att jag inte har någon som finns där bakom min rygg. Jag kommer inte få något arv. Ingen kommer någonsin ge något till mig. Jag kommer nog inte träffa någon rik karaslog. Alltså, det blev som att han på något sätt, när han gick ut med de där prylarna så gick han så här ut och stängde ut i mig.
Jag fattar. Du hade lagt stor emotionell vikt och värde vid materiella saker. Precis. Och så kan det ju vara ibland. Det är ju jättehemskt och töntigt att säga liksom. Men så är det ju.
Ja, men det handlade också om, sen på kvällen då blev det en sen natt och det blev lite vin och det blev lite så här norrensk stämning. Och när man inte känner två människor jätteväl som kommer att hälsa på en, då är det ju som att någonting öppnas upp alltid. Man tänker så här, gud, de här vet inte exakt riktigt hur vi är. Då kanske jag tar chans och försöker förändra det. Det är inte medvetet liksom.
Nej.
Så att det blev lite så här samtal kring liksom vem man är, hur man är och det kommer jag ihåg så länge min mamma levde. Då var jag ju så här the happy go lucky person som bara, åh nej, jag har inga pengar, mamma. Åh nej, jag har gjort bort mig. Mamma red ut. Alltså så här, den bortskämda tonåringen, även fast jag inte var tonåring. När hon dog försvann ju det. Och då förändrades ju hela känslan i min kropp. Jag var inte odödlig längre. Jag hade ingen som backade upp mig. Jag kunde inte vara tonåring. Jag var tvungen att ta ansvar, för annars gick det åt helvete. Och den sitter jag med hela tiden. Och det gör ju du med.
Ja, men det gör ju jag med.
Och den är vidrig ibland, tycker jag.
Den är hemsk och den går inte att beskriva för någon som inte varit där. Jag är ju liksom ensam barn och två gamla men inte supergamla föräldrar. De är runt 80-ish liksom, båda två.
Ja, ja.
Och den ena är jättegravt senildement och den andra har blivit då senildement på grund av att den har levt så nära relation med den andra. Så att den då, hjärnan helt enkelt tvingas ge den, alltså stänga ner. Mm. Så att den funkar liksom inte lika bra. Så pappa är då någonstans i mitten på sin Alzheimer eller senildemens eller vad det nu är, det diagnostiseras som. Och mamma är grav liksom. Och de har ju inget som helst medvetande om det här själva. Överhuvudtaget. Så att det är ju en vansinnig galenskap som pågår hela tiden. Och också har de ju då i sin galenskap kommer på att jag då står i maskopi med sjukvården och alla, så att jag är liksom Satan som försöker sabba för dem. Och det blir jävligt ensamt. Och det, ibland så här, som just nu sitter jag med så här, men jag sitter med så här sommarstuga som ska fixas och grejer och liksom så här praktiska saker, stora beslut om ditten och datten liksom. Och det finns ingen äldre där som man kan ställa de här frågorna till. Och jag kan känna mig så jävla ensam ibland alltså.
Mm.
Och liksom, det finns inget syskon som kan så här backa upp. Alltså det finns ingen.
Nej.
Och det tycker jag är så fruktansvärt smärtsamt.
Mm.
Och tar väldigt, väldigt mycket energi.
Ja, jag fattar, jag fattar. Och det kan ju heller ingen förstå som inte har det så. Och då blir man både avundsjuk och bitter och ledsen fast man bara vill vara glad för den skull.
Ja, och jag tror inte fokuseras på så många andra heller, utan jag har mer bara varit så här att jag har känt mig så jävla ensam.
Mm.
Och inte riktigt kunna prata med någon om det heller, för jag har bara liksom inte liksom, jag har inte kunnat sätta finger på begreppet i det liksom, precis som du kanske sörjde dina grejer, alltså förstår du? Mm. Fast det är bara materia och det här är egentligen bara en känsla. Det är klart att jag inte är ensam, jag kan få hur mycket hjälp jag vill liksom från vem jag vill. Ja, men jag har inte liksom gjort det eller tagit det, eller det har varit så konstigt allting.
Men tror jag att det är då duktiga flickansyndromet, att det är så här, men jag klarar mig själv och jag släpper
inte
in. Nej,
men det är inget jag klarar mig själv. Jag
har aldrig,
nej, jag har alltid klarat mig själv, så jag förutsätter väl återigen att jag ska klara mig själv i det här. Men här blir det liksom känslomässigt som att så här slungas tillbaka till någonting hela tiden som man inte liksom riktigt vill vara en del av. Man önskar ju någon gång att sina föräldrar kunde bara liksom vakna upp ur denna psykos, eller vad jag ska kalla det för, och bara säga så här, men gud vad knäppa huvudet vi har, herregud, du klarar inte några problem. Alltså, du förstår vad jag menar.
Ja, jag vet
men de gör ju inte det, utan så här, det tar liksom aldrig slut. Så det är en ganska plågsam anhörig sjukdom, måste jag säga.
Jo, absolut. Och som jag tycker talas väldigt tyst om.
Mm.
Mm. Och jag tycker man kan se den liksom även när människor blir äldre, att det bara är så här, om den ena då är lite piggare, vilket det måste alltid liksom visa sig så när man blir äldre, att så här, en klarar sig lite bättre och en lite sämre. Det är med allting, det är så balansen är. Man kan inte vara exakt perfekt samtidigt.
Nej.
Och den irritationen då som man kan se hos äldre på sin partner, när den inte liksom är fly direkt, och jag kan förstå den. Mm. Det är som jag kan bli irriterad på min pappa, jag bara, men det fattar du väl? Så bara, nej, men han kanske inte gör det.
Nej, men alltså, du förstår inte liksom att vara med min mamma, hon är i det tillståndet hon är, vilket hon är. Hon är jättesvårt sjuk i den här sjukdomen. Jag har en toleransnivå att klara av och hantera henne i ungefär 40 minuter. Sen går det liksom inte att vara kvar hemma hos dem längre.
Nej.
För att så påfrestande är det. Man liksom, det är som att vara en kronisk panikångestattack liksom. Och att då som pappa bo och verka med henne i 10 år, nästan, som det, jag tror hon har varit sjuk i, då måste nog hjärnan stänga av för att kunna hantera, för att det går inte annars. Så hon har ju en genetisk sjukdom, för mormor har ju, hade exakt samma, men i hans fall så finns det ingen genetik i det, utan då är det egentligen ett direkt, vad ska man kalla det för, ett medberoende. Som
har satt sig på hjärnan.
Som har satt sig på hjärnan, och då måste hjärnan göra vad hjärnan måste för att överleva. Jo, det är att så här stänga ner. Liksom. Mm. Så han har utvecklat det genom att leva med henne. Och det
du,
pratar man inte
heller så mycket om. Det är galet. Nej. Liksom, det är klart att det, här, när du berättar för mig så framstår
det superlogiskt.
Superlogiskt. Man bara, det är klart att det blir så. Det vet man ju själv. Det är som när man betalar, liksom, pratar med barn. Det är ju därför barn och gamlingar älskar varandra. Som du pratade om förut. Få sånt, jag menar, de får så utbyta varandra och tänka så här, jaha, för att det är så här, början av livet och slutet av livet, då är man ju som ett barn.
Ja, och gamla människor älskar ju, nu älskar ju inte liksom, alltså nu pratar vi inte om Alzheimers eller sådana saker, men gamla människor, alltså kommer du över 60 plus, alltså nu är jag hård här,
ja, nu är jag
65, okej, okay, ja. Kommer du över 65, ja. Då börjar du upprepa saker och ting. Du har inga problem med att berätta samma historia 3-4 gånger. Och du kan också berätta den nästa gång man är på besök. Eller nästa gång igen. Eller liksom bara maniskt säger 1, 2, 3 gånger till vid besöket. Och för mig är det så chockartat att de själva inte har någon typ av så här koll på det här. Men så funkar ju också barn. De vill ju höra samma historia om och om igen. Och här har vi hittat den perfekta ekvationen. För här finns det 2 tjatiga jävlar helt enkelt. Så därför funkar det så extra bra mellan barn och gamla. Men apropå andra så här sommartrauman. Utav lite lättare kaliber.
Nu måste du få skratta lite.
Ja. Det är väl ändå badtjatet.
Nu lät som Sigge. Det är väl ändå badtjatet.
Jaha, det var meningen.
Men
det är ju detta badtjat. Alltså jag är en person som är en kruka. Jag tycker om att bada om det finns ett syfte. Antingen att jag är för varm så jag måste svalka mig utav just det syftet. Det är för varmt, jag måste bada. Eller så tycker jag om att bada för att jag ska dyka och upptäcka någonting under vattnet. Eller för att jag kanske bara vill dyka för jag älskar att dyka i vatten. Det är också
jag älskar att dyka i vatten.
Nej, fuck you. Ja, men jag älskar att dyka. Alltså, jag älskar att hoppa i och bara dyka med huvudet för. Och det är en sån här rus som går genom kroppen.
Ja, jag fattar. Jo, men det är så roligt. Jag älskar att dyka i vattnet. Ja, inte champagne eller ler.
Nej, inte idag. Nej, men, och sen så då med människorna som runt omkring en. Nu har jag också en snubbe som då älskar att bada. Han älskar att bada utan anledning. Alltså så här, han kan bada och bada och bada. Och vill inte jag bada, vet du varför jag då? Då får jag sitta på kanten när han badar.
Nej, men sluta, det är inte din son.
Nej.
Eller?
Ish, I don't know. Nej, men alltså hur som helst. Jag bara så här, och det här har pågått nu, alltså inte bara från hans sida, utan under hela sommaren har människor jag umgåtts med on and off tjatat på mig. Ska du inte hoppa i då? Kan du inte bara bada? Kan vi inte bada lite? Det är lika roligt att umgås i vatten som utanför vatten. Varför måste jag vara med i vatten? Det är ingenting som sker i samtalet.
Du jämför lite med sen när man är gravid eller när man tar en vit månad, så alla börjar säga, men gud, kan du inte ta ett glas? Det påverkar väl inte, bla bla. Så är det för dig med badet.
Ja, och jag hatar skiten. Jag vill bada när jag själv måste bada och har en anledning. Jag vill inte bli tjatad på att badas. Jag behöver inte tvaga mig hela tiden. Jag behöver inte vara blöt. Dessutom får man blöta då badkläder och då ska det torka. Och det är ganska obehagligt, tycker jag. Liksom.
Du vill bara ligga och grillas i din hatt.
Nej, jag vill inte grillas. Jag tycker inte om sol heller. Så jag vill ligga under ett parasoll och så vill jag läsa en bok. Jag vill att det ska vara varmt, att det ska vilja att det ska fläkta. Och när det är tillräckligt varmt, ja, då hoppar jag i plurret. Inte så mycket mer med det.
Men gud, vad intressant. Men jag tycker, du har ju berättat lite vidare om så här, att du ska sitta med när Joel kollar på fotboll. Du ska bada med.
Han är väldigt kollektiv i sitt umgänge, kan man väl säga.
Med dig, eller?
Ja, men alltså, så här, vi ska gå och handla tillsammans. Alltså,
jag hatar sånt. Nej, men, jag älskar alltså, handla själv.
Ja, jag tycker ju generellt plågsamt. Jag tycker i och för sig att det är härligt att vara på ICA ihop, liksom, det kan jag verkligen tycka. Men liksom den här kollektivismen är, tycker jag, lite utmanande verkligen.
När jag var 28 som Annie, då hade jag ju inte ens fått mitt första barn och jag var gravid och bla bla. Och då tyckte jag, för mig var det så otroligt viktigt att vi skulle göra allting tillsammans.
Mm.
Och det märker jag också skillnad mellan mig och Mattias. Han tycker också att det är viktigt att vi ska göra grejer tillsammans. Så jag säger, men jag och Anita kan väl åka 3 veckor till lite så här Honolulu. Jag skulle ju inte lida då. Jag skulle ju längta och så här. Men jag har redan gjort upp med den där romantiska saknaden. Den eller känslan av att man inte kan leva utan den andras andetag och så här. Den hade jag även gjort upp med när jag blev nyförälskad i Mattias. För även om jag längtade efter honom. Och jag är liksom inte riktigt sen gymnasiet varit en sån där som är så här, jag kan inte andas utan dig och hit och dit. Utan jag var det med någon kille på gymnasiet, så tänkte jag så här, det här var ju väldigt kontraproduktivt och destruktivt. Så att, då kan man ge liksom hjärnet och gå all in när man väl är med den personen. Men det verkar inte hjälpa så mycket så här, att vara ingen utan den personen.
Nej, men då, den tror inte jag på liksom, generellt alls.
Och den måste man komma till insikt om, och det kanske man inte har gjort när man är i sitt första långa förhållande. Eller jag vet inte.
Nej, men det är mycket möjligt att det kan vara så. Men liksom, samtidigt så har vi varit ifrån varandra i 10 dagar och sådär. Och det har inte varit några problem överhuvudtaget. Men jag tror liksom att det är den här känslan att inte kunna separera. Att så här, ja, nu är vi tillsammans och vi båda hemma samtidigt. Då måste vi också göra allting kollektivt ihop.
Mm.
Och här handlar det ju också om att jag går in i någon form av mikromedberoende och också gör det. För jag kan ju också ta ett beslut och säga så här, nej, det vill jag inte. Alltså.
Ja, det är sant. Förlåt om jag är lite lågt ljud, men jag sitter och gömmer mig för postkvinnan.
Varför då? Nej, men hon upp när räkningar.
Nej, men hon har sagt att hon orkar inte att sträcka, gå ut ur bilen och lägga breven i dörr. Så att hon vill att vi ska byta då, flytta upp vår postlåda till det kollektiva postmedvetandet 150 meter upp. Ja, men lite avslutningsvis här i vår, tycker jag, rätt härliga sommarpodd.
Verkligen. Jag längtar till att få se dig på riktigt, Ann. Jag längtar så otroligt mycket efter dig.
Kärlekskänslor
i min kropp.
Och jag kände också så här, när jag hörde din röst, så började jag skratta lite så här, tonårsaktigt. Så här, hihi. Nu vill jag bara skratta, även fast jag inte tyckte att det var roligt vissa grejer. Så vill jag bara...
Bara för att få ut det ur systemet.
Man kan ju också vara en sån surkärring på sommaren. Alltså. Ja, hur som helst.
Aj, aj.
Imorgon ska vi då ett ganska stort litet gäng på GES. Glenmark Eriksson Strömstedt. Jag är ett stort fan av Glenmark.
Ja.
Och jag har ju varit ledsen för att han liksom blommor i ditt hår. Ska vi lyssna lite på några utav hans gamla slagdängor?
Några? Och herre,
nej, men, ja. Ja, men vi gör lite potpurri. Fortfarande habila låtar. Jag tycker de är lite catchy, han har bra röst. Och sen bara försvann han.
Ja, men han började bara mest producera, va? Det var väl inte liksom att han försvann. Han Nej. Har jobbat jättemycket med Björn och Benny. Han är ju superbegåvad liksom.
Jo, men jag vill ju att han ska sjunga. Men han kanske tänkte att jag har ett bäst före datum. Jag lägger ner liksom och ställer mig bakom kameran, eller på att säga. Ja. Hur som helst, de ska spela i Burgsvik imorgon, och då börjar jag tänka på så här, sommarlåtar, hur de så här, kan slunga en så liksom hett och vilt in i så här, något känsligt inferno. Allt från kärlek till övergivenhet, till en doft på tågluffen, till så här, någon som lämnade den, eller som liksom någon natt på Mallis, eller bara glädje och skratt, eller, alltså, det är bara, det är väldigt avgörande i ens liv, tycker jag, när man liksom, när åren går, att vad musiken har tagit stor del liksom, ja, av ens minnesliv på något sätt. Mm. Man öser ur de där låtarna, så hör man en låt så bara aah! Och det blir också ett kollektivt så här lyckoinferno ibland, en låt som alla älskat, en låt som man säger, men fan, den var ju bra, den håller ju fortfarande. Intellektuella samtal, musiken är liksom på något sätt en så här midsommarkrans som man bara dansar runt år efter år, och det tycker jag är jävligt coolt. Så då tänker jag också i min rädsla, för jag var ju liksom, jag var ju på G, så jag älskade G, så vi åkte det här Åretåget, och min Magnus Uggla stötte på min kompis Stina och så här. Men vad det, vadå? Där känner man också så här, oj, jag har visst varit med ett litet tag, och de också. Och så tänker jag så här, när vi står där imorgon på den här konserten, kommer man då så här, måste man ta till knep, typ rusdrycker och förpepp med bastu och allsång hit och dit, eller kan man bara gå dit rätt upp och ner och ändå så här slungas in i det där, när vi gräver guld i USA och älskar varje sekund. Jag är lite rädd, förstår vad jag menar?
Ja, men jag fattar. Men jag tänkte också på det där. För, på samma ställe som Christian Lok under våran semester. Ja. Jag gillar att namedroppa lite.
Ja.
Skillnad från dig.
Ja.
nej, men, och vi kom in på Hassan och liksom hur Hassan ens hade uppkommit och alltihopa. Och vilken jävla tidskapsel det där var. Att de liksom fick megafonen. Och egentligen var det så att Hassan inte liksom breakade förrän typ ett halvår, ett år efter det liksom började spelas in eller släpptes.
Mm.
Så att det var ju några som hade hunnit hoppa av och sådär. Men och så tänkte jag på att det är helt omöjligt att göra eller återskapa det där idag. För att det var liksom, det var ju det som var så fint, tycker jag, med dåtiden på något sätt. För att bli lite nostalgisk. Att det fanns bara det. Det fanns inget annat. Idag hade ju Anders Glenmark funnits i liksom 10 upplagor. För att det hade funnits andra personer på YouTube eller på Spotify som skulle gjort den där låten med lite annan version och så vidare. Alltså det finns ju 500 Ed Sheeran idag. Liksom,
ja, fast precis. Ed Sheeran
och så vidare. Och likadant med ett program som Hassan. Där skulle ju vilken YouTuber som helst kunna göra en busringning. Och det är ju inte unikt med det. Och det skulle aldrig få det genomslaget som det faktiskt fick på den tiden. Att alla satt vid sina radioapparater. Jag tror det var söndagar klockan 3 eller vad det var. Och lyssnade unisont på detta liksom ganska simpla program egentligen. Med rolig...
Ja, men typ gammel, alltså det var ju gammel humor. Det var ju som radio har gjorts i alla tider, som Hyland och jag menar,
ja.
Det var ju inget
traditionellt hantverk, ja, liksom. Bara det enda de hade vänt på var väl egentligen att istället för att man ringer och gör bort lite den som får samtalet, som man själv jätteknasig liksom. Det var väl det som var liksom den stora uspen. Men alltså, så där är det ju liksom också med Glenmark eller GES, att de är så tidskapslade. Mm. För de som är uppvuxna under liksom 90-talet och 00-talet, tidiga 00-talet, då var ju de liksom det enda man lyssnade på i svensk musik, ish.
Och E-Type.
Och E-Type, nu kommer han igen.
Jag saknar E-Type.
Jag har inte gjort det. Vet du hur många som har DM:at mig bilder på E-Type under den här jävla turnén med Revy som älskar 90-talet? Jag tror på riktigt jag kommit in så här 20 stycken. Jag får säga artigt svara så här: hahaha, falla liksom. Och så tänker man så här: jävla Ann Söderlund. Det är det jag tänker. Jävla Ann Söderlund.
Jag ska ju träffa en snubbe på Blixten och kompa nu. Jag tänker att jag kanske ska sälja in den här idén som är min dröm.
Att vi ska åka på turné med E-Type.
Ja.
Och det är så roligt. Jag har orkat med dig.
Historisk vikinga. Jag måste få ihop det i huvudet bara. Men något kommer det bli. Till du och jag, Jola Bero.
Och E-Type.
Trollhättsbarn. Ja, men så du tror ändå att jag kommer kunna njuta fullt ut och så här, skratta och sjunga med och så där.
Det tror jag. Våga vin.
Våga vin. Okay.
Lycka till, Ann. Ha en härlig konsert. Vi ses i Stockholm nästa vecka.
Ja, längtar efter dig. Puss och kram.
Längtar efter dig.
Hoppas ni har haft världens bästa sommar allihopa. Vi längtar efter er också. Vi längtar efter så här ordning och reda. Vi lovar att den här hösten kommer leverera såna jävla poddar. De kommer vara långa, innehållsrika och fyllda med skratt och skritt. Eller hur?
Mycket roligt. Mycket bra.
Puss, puss.
Puss och kram.
Hejdå. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.